Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Investpodden.
Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och dagens med Sofie Lundström ifrån Tubarrow.
Välkommen Sofie.
Tack snälla, vad roligt att vara här.
Varmt välkommen.
Ja, verkligen, jättekul.
Vi har massor vi ska prata om idag, men för de som inte vet, vad är Tubarrow? Kan du berätta?
Tubarrow är en mötesplats för småföretag som söker finansiering, där de kan möta privatpersoner, andra företag och också nu banker som lånar ut pengar till de här företagen.
Och med mötesplats menar vi ändå att det är ju trots allt en webbsida, det är inte så här Falugatan 3, där hänger vi.
Nej. Det stämmer bra, det är en digital mötesplats. Mm. Och det är ju en del av det som kallas crowdlending, som är ett relativt nytt koncept i Sverige. Någonting som har växt väldigt mycket internationellt. Crowdfunding kom ju för några år sedan till Sverige, och just lånebaserad crowdfunding som vi håller på med då är vi först med i Sverige. Så nu växer vi otroligt mycket och försöker skapa fler tillväxt eller högre tillväxt i svenska småbolag genom att alla människor kan vara med och låna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Pengar till de här bolagen och få en bra avkastning.
Ja, det är supergrymt. Och där är det väl så också att crowdlending har ju varit lagligt hela tiden. Det har ju funnits underlag för det, men crowdfunding har väl fortfarande, när vi pratar om att köpa aktier, är väl fortfarande en del snåriga lagkrav och regler att följa.
Ja, precis. Vi lyder ju under betaltjänstlagen som har funnits sedan 2010. Sen så tittar ju man från regeringens håll på just lagstiftning på gräsrotsfinansiering. Där går ju både aktiebaserad och lånebaserad in då. Men det är för att man vill främja den här marknaden. För man har ju sett traditionellt sett att mindre bolag har haft väldigt mycket färre alternativ till att hitta pengar till att växa sina bolag. Och det här vill man ju främja. Och samtidigt så är det väldigt viktigt att få ett gott konsumentskydd. Men där har vi väldigt god dialog nu, alla aktörer i branschen med politiker och lagstiftare, så att vi ska se till att främja den här branschen i Sverige. Och det är kul.
Det låter coolt. Men vi skulle lära känna dig också lite grann. Du har ju ett förflutet som elitidrottare. Och av alla sporter man kan välja så valde du...
Kulstötning valde jag.
Varför då?
Det är ganska, det är en lite rolig historia, men jag började ganska tidigt med friidrott när jag var 7 år. Och bland andra sporter, jag höll på med gymnastik och tennis ett tag också, men full verkligen för friidrotten, och det var min stora passion. Jag levde verkligen för friidrotten dag och natt, kan man väl säga. Men då höll jag på med ganska många grenar som man gör i friidrott. Mångkampade länge, upp tills jag var 16 år. Men sen så gick kulstötning väldigt bra, och jag tyckte det var väldigt roligt. Så det kanske inte var liksom ett val från att jag började friidrotta, utan det växte fram över tid. Men jag såg en utmaning i att träna en gren och se vad jag kunde göra med mina förutsättningar. Jag är ganska lång, vilket är en fördel.
Hur lång är du för de som är intresserade?
Jag är 1,82. Och däremot så ville jag se vad man kunde göra med att liksom träna sig och liksom vara väldigt stark och med min längd, men samtidigt kanske inte vara lika stor som traditionellt många kastare är, och såg en väldig utmaning i det. Och då blev det naturligt att fortsätta på kulstötningen då. Så det fortsatte jag med, gick friidrottsgymnasium i Karlstad, och sen så flyttade jag till USA och tävlade för ett universitet där. Och sen när jag var 22 så då var jag i USA på universitet. Jag hade fått en scholarship där, så pajade min rygg när jag körde ganska tung styrketräning. Så då fick jag fundera lite på den där drömmen om OS som jag hade, och valde att lägga ner karriären då efter den skadan.
Hur var det?
Det var väldigt tufft, eftersom jag hade levt med den här drömmen, vad blir det, 15 år. Och spenderat i princip all min vakna tid på att tänka på det här och träna inför alla de här tävlingarna och ta mig vidare. Och då fick jag ta mig en riktig funderare, men samtidigt så insåg jag att jag hade ont varje dag jag vaknade i princip, och kände att jag kan inte satsa mitt allt på det här, och det hör inte riktigt till min personlighet att göra någonting halvdant. Så då hade jag kommit in på Handelshögskolan i Stockholm och såg väl en större möjlighet att faktiskt lägga ner karriären och hoppa ombord på handelsspåret och lägga min energi där.
Så du hade redan sökt till Handels innan du gjorde illa dig?
Det hade jag gjort. Mm. Jag sökte till Handelshögskolan efter gymnasiet. Men sen valde jag att ta ett uppehåll därifrån innan jag hade börjat, för att åka iväg till USA, som hade varit min stora dröm att få gå på universitet där.
Men hur gör man en omstart liksom? Hur tar man med sig passionen som du pratade om innan? Hur tar man med sig den nya livet då?
Ja, alltså jag har alltid varit en person som lever väldigt mycket för liksom visioner och drömmar och målsättning. Och då kände väl jag att det här är ju någonting som jag kan ta med mig in nu i mitt nya liv. Samtidigt när man satsar på en idrottskarriär så är det ganska mycket man får stå tillbaka för. Så att jag såg det som en ganska rolig period ändå, in på Handels, mycket kåraktiviteter, lärde känna mycket nya människor, och kan ju ta med mig mitt driv som jag har haft från min idrottsbakgrund in i det såklart. Sen ganska snabbt så kom jag i kontakt med finansbranschen där. Och det var många företag på skolan som var där och berättade om investment banking. Och det lockade mig väldigt mycket. Jag såg väl att här borde jag kunna använda mig av många av de egenskaperna som jag har med mig som idrottare och ta den vägen.
Så vilken, du valde investment banking då efter Handels. Vart hamnade du någonstans?
Jag hamnade på Lehman Brothers sommaren 2008. Gjorde jag ett internship
2008
där.
På Lehman Brothers? Det måste vara lite spännande.
Kan inte du berätta lite storyn ut omkring för de som inte känner till vad som hände?
Men det var ganska spännande, för att under den tiden, jag jobbade ju på en avdelning då som syssla med M&A inom healthcare-sektorn. Och alltså jobbade med mycket stora förvärv inom den sektorn. Och på banken då under den här perioden, det man kunde följa liksom utifrån, börskurserna rasade och det var en väldigt turbulent period. Men medan internt på banken så höll man allting väldigt, väldigt lugnt. Vi hade en hel del möten och så, men man var väldigt noga med att säga att det här är ingenting som är någon fara på taket, utan banker kommer finnas kvar.
Så trots global kris Och jag vet att det finns andra banker som jag vet att folk har suttit och gråtit på kontoret och fått sparken och sånt där. Så kunde ni behålla lugnet?
Ja, under den perioden, under sommaren. Sen så åkte jag hem och hade fått då ett erbjudande om att ett år senare, när jag var klar med mina studier, börja heltid på Lehman och skulle flytta till London då. Och sen så var Lehman Brothers representanter på Handelshögskolan och höll en föreläsning där man ska rekrytera inför nästa års internship, och då var vi där och pratade. Jag lämnade in mitt kontrakt för att börja heltid då.
Påskrivet och klart.
Ja. Superlycklig. För det var ju det målet jag hade satt upp. Och sen 3 dagar senare så vaknade vi upp till att banken hade gått i konkurs. Och då såg man ju väldigt mycket tårar, och jag såg personer som hade suttit på mitt golv gå ut liksom genom entrén på banken och med boxar i handen och gråtandes. Så det var ju en jättejobbig tid, eftersom man känner människor som är med på plats, och såklart också man funderar, vad ska jag ta vägen nu då?
Ja, och var skulle du ta vägen då?
Vad hände?
Ja, men då hade jag haft kontakt med Handelsbanken och kände ju att...
Du började ta en annan bank, det ordnar sig.
Det är smart.
Ja. Ja, men det är lite skillnad. Handelsbanken har ju en lite annan riskprofil och kändes lite mer trygg. Så jag stannade i Sverige då, i Stockholm, och jobbade på investmentbank där under 4 år.
Vad lärde du dig där?
Otroligt mycket. Jag fick ganska tidigt en roll som projektledare i stora då förvärv, nyemissioner. Vi hjälpte ett bolag att köpa ut ett annat bolag från börsen bland annat. Det här är ju processer där man jobbar väldigt nära ledning och de strategiska frågorna i stora bolag. Det är ett högt tempo, för att det är så viktiga frågor för de här bolagen. Och vi är rådgivare, så vi måste alltid finnas där på plats för dem och hjälpa dem och hålla ihop alla de här komplexa processerna. Det är ju både jurister och ekonomer och bolagsrepresentanter, mycket förhandlingar och så vidare. Så det var jättespännande tid. Och samtidigt under den här perioden så kände jag ju att när jag ändå jobbar så här mycket så vill jag gärna jobba för mig själv och komma lite närmare faktiskt liksom bolagsbyggande och verksamhet.
Vad kom det ifrån, tror du? Jag bara tänker den här drivkraften att vilja jobba för sig själv, för att alla har ju inte den.
Men det har nog också dels med idrottsbakgrunden att göra. Och de liksom, när man har satt upp mål för sig själv och vad man vill skapa, så har man ju en otrolig möjlighet att påverka det. Men så finns det en annan del, och det är att jag liksom genom hela mitt liv har sett saker som jag tycker ska förbättras och vill kunna påverka det. Och det har man ju verkligen möjlighet att göra i ett eget bolag.
Så när du bestämde dig för att sätta igång, vart började du någonstans? Satt du med papper och penna? Liksom, vad gjorde du?
Nej, men jag hade en session däremellan där jag fick möjlighet att jobba i kontorsrörelsen på Handelsbanken. Så jag fick möjlighet att gå med kontorschefen och företagschefen på ett stort företagskontor som ligger i Solna. Och under den perioden så såg jag att småföretag får väldigt litet fokus. Man har mycket stora bolag där och de får i princip allt fokus, och samtidigt så fick privatpersoner som har mycket kapital, de får också väldigt mycket fokus, men däremellan så såg jag småföretagen får inte så mycket fokus, och privatpersoner som inte har så mycket kapital att investera, de fick heller inte så mycket hjälp. Och samtidigt med det här så fick jag kontakt med ett par killar som också jobbat både i tech och i finansbranschen, och som hade tittat på det här problematiken, sett vad som började hända i England, där den här marknaden hade liksom verkligen börjat växa då. Och gemensamt så sa vi det, att man måste kunna lösa lån på ett mycket mer effektivt sätt än vad man gör idag, om vi använder dagens teknologi och tittar på hela låneprocessen. Hur skulle man bygga den om man hade gjort det idag? Och där startade det.
Och hur tar man tag i hela grejen med Finansinspektionen och sånt där? Visste du hur man skulle göra? Ringde du upp, eller hur gjorde du?
Nej, men från början så vände vi oss till en stor juristfirma i Stockholm. Därför att
det låter som att det är billigt.
Det är inte billigt. Det krävs en hel del kapital. Även om man säger ju ofta nu att techbolag, fintechbolag, det finns mycket möjligheter för att man kan skapa tjänster så pass mycket billigare. Men man ska ändå ha respekt för att det kostar lite grann att starta ändå. Och beroende på vilken typ av tjänst lyder man eller bedriver man en tillståndspliktig verksamhet, då kostar det lite kapital. Men jag tror otroligt viktigt också att ta den hjälpen. Och det gäller ju både, det kan vara legala rådgivare, men framförallt också vända sig till compliance rådgivare och riskrådgivare, så att man har all kompetens som man behöver för att starta den här typen av verksamhet. Så det gjorde vi faktiskt innan vi startade, just för att säkerställa, det är ju en helt ny bransch, så vad är det som gäller i den här branschen, vilka eventuella regler och lagar lyder vi under.
Hur funkar det när man ska söka till finansinspektionen? Är det liksom, här ett formulär till Finansinspektionen och så får man tillbaka den och bara nej, du fyller i det fel, försök igen. Eller bara nej, nu kör, du får aldrig göra någonting inom fintech. Eller liksom, hur funkar processen? Hur stressad ska man vara liksom?
Nej, men det har hänt en hel del hos Finansinspektionen också under de här åren. Vi startade ju bolaget för 4,5 år sedan. Och då de här processerna, hur man ansöker om tillstånd, har vi upplevt varit lite otydliga. Och det har funnits på marknaden en liten rädsla för att prata med varandra. Och det där är någonting som vi tycker att borde förändras, därför att ofta så har ju företagen och myndigheterna samma mål egentligen, och vi vill ju skapa en trovärdig marknad. Det är otroligt viktigt för oss. Men när tekniken och utvecklingen går så snabbt, så är det ju av naturliga skäl så att lagstiftningen kommer ju efter. Så där har vi förespråkat att man har en dialog för att utveckla det här gemensamt. Samtidigt så har ju Finansinspektionen, de ska utöva tillsyn, så det är klart att det är också svårt för dem att ge råd innan. Men vi har förespråkat att man har det som vi har kallat sounding boards, så att man ändå kan prata om de här frågorna. Och det är ju den vägen som det går nu. Vi hade ett gemensamt rundabordssamtal för ett år sedan ungefär, där vi samlades aktörer i branschen, både banker och fintech, och också Finansinspektionen då, för att prata om det här. Och Finansinspektionen har också fått ett uppdrag att titta på vad vi ska göra för att fortsätta ha en väldigt liksom stark fintech-bransch och innovation i Sverige. Och nu har man ju kommit fram till det här innovationscentret.
Men det är bara, när jag hör dig berätta, så någonstans så blir jag frustrerad, för det känns som att det är så oklart att, jo men sök, så hur ska vi göra? Vi vet inte riktigt än, vi får se sen. Men sök och prova, eller liksom, det känns ju otroligt ofärdigt den här processen. Att det är bättre nu, det är ju jättebra, men var inte det jobbigt då att sitta och söka och försöka göra allt det? Och de vet inte ens riktigt hur de vill att ni ska göra heller, för att allting är ofärdigt.
Det var ju såklart en jobbig tid, framförallt för att man står där och vill fokusera på att driva affär. Det jag vill fokusera på är att skapa tillväxt i Sverige och se till att fler företag kan växa och hjälpa fler att få jobb. Så det är klart att det är en frustrerande process att inte veta exakt vilken information som efterfrågas.
Processen
är som man skickar in sin ansökan, och sen så har man, beroende på tillstånd, så har Finansinspektionen upp till 90 dagar då att besvara ansökan. Ofta så krävs det en hel del kompletteringar under den här tiden med information.
Det finns inte en stor, om man följer debatten i tidningarna, så hör man en del säga så här, men ni kan inte samarbeta med bankerna, de vill ju inte liksom att fintech ska få grepp. Och sen så ändras till att bankerna säger att vi vill samarbeta jättenära, för vi inser att vi kommer inte kunna ha samma innovationstakt som små bolagen, till att någonstans att bankerna påtrycker, alltså utifrån då sett då, ska jag bara säga, från media, ger sken av att ge påtryckningar någonstans, att ja, men om inte alla de här kraven som vi har levt med de sista 300 åren är uppfyllda, då måste ni säga nej, fast det är en gråzon. Och samtidigt måste vi in i gråzonen för att skapa innovationskraft liksom. Är det många olika viljor över min fråga i de här mötena då?
Så blir det såklart, och så, alla har ju såklart sina egna intressen. Så ja, är förstås. Det ju såklart. Ja. Men samtidigt måste man ju också förstå att lagar har ju skapats utifrån de förutsättningar som fanns då. Vi ser ju att vi kan göra vissa processer ännu tryggare genom att faktiskt använda de digitala verktygen som finns. Ett exempel bara att man har skrivit ut ett papper och stämplat den och skannat in den. Eller att vi tar fram en sträng som visar exakt vem som har dokumenterat saker i våra system via BankID. Vilket är säkrast till exempel. Ja. Så att man, där med utvecklingen så måste ju också alla parter hänga med.
Men lagstiftningen brukar ju vara lite efter. Jag tänker på som när vi var med och byggde upp Kivra, då pratade man om att man har ju brev i brevlådan. Vad är säkrast, att skicka koden till brevlådan som någon kan gå in i om du bor i en villa? Eller att skicka den digitalt som är krypterad till ditt personnummer? Ja, det spelar ingen roll, för lagstiftningen hänger ju inte med. Och det är väl den som du pratade om, Ronja, frustrationen innan man har etablerat de här nya mönstren.
Liksom. Ja, men det var den är för frågan. Man säger så här, men vad jag ska göra? Och de säger, vet inte, prova. Men sen, hur ska jag veta då att jag gör rätt? Alltså, det är ju alltid en frustrerande situation att inte ha liksom klara besked. Framförallt när man sitter med myndigheter eller någon som ska inspektera en. Eller, det är som att ha en lärare i skolan. Man bara säger, hur får jag MVG? Ja, men testa någonting och så får vi se. Men vad fan? Alltså, bara säg till mig, vad ska jag göra? Så gör jag ju det.
Var det så du fick så bra betyg i skolan?
Ja, du hörde ju vad jobbig jag var.
Ja,
elevordsförande i 5 år.
Oj, liksom, oj, oj.
Eller någon sån där skitjobbig.
Ja, jag vet.
Men jag vill ju ha klara direktiv. Liksom. Säg vad vi ska göra och sen kan man ju ha en diskussion och då liksom protestera eller inte. Eller, ja.
Men man får väl ta med sig, jag tänker att man får försöka ta med sig de positiva delarna av det här. Att
absolut.
Det är ju, vi, alla entreprenörer vill ju skapa någonting nytt. Och jag tror vi behövs där för att liksom trycka på det här, för då går utvecklingen snabbare.
Absolut.
Det är det som händer.
Men jag gillar din förhållningssätt, för jag tror att man behöver entreprenörerna för att trycka framåt utvecklingen. Men om man trycker för långt framåt utan att ta hänsyn till varför principen av tillsynsmyndigheter finns och varför de är där för att skydda konsumenten, då tappar man ju liksom det här skyddet, och då måste alla bromsa totalt om man går långt utanför boxen. Utan man måste tänja på gränsen, verkar det som, men lagom mycket, och samtidigt förstå liksom hur finansmarknaden i det här fallet, då har du jobbat länge inom hur det fungerar.
Jag tror också att det är viktigt att komma ihåg att många av de här frågorna tycker jag, eller vi ser på dem ur ett kommersiellt perspektiv. För att en av våra liksom värderingar i bolaget är att skapa en transparens och en öppen finansmarknad. Och vi kan bara göra det om vi har ett högst konsumentskydd, om vi tänker på våra kunder och vad som är
precis.
Viktigt för dem och för att det är tryggt och säkert. Och det har ju legat med i vårat DNA sedan vi startade bolaget. Så att många av de här sakerna som vi nu har diskuterat med utredaren kring den nya lagstiftningen är ju saker som kommer från våra verksamheter, för att vi tycker att det behövs.
Mm.
Men hur gör du för att hitta rätt team då? För du har ju inte gjort det helt själv, och du får ju tvungen anställa folk också. Hur börjar man då? Är det en Facebook-post?
I det första läget så har det varit i mina egna nätverk. Men då har det inte varit i mina egna nätverk enbart från finansbranschen. Utan jag har tyckt att... Jag har en väldigt tro på att bygga ett bolag byggt på visioner och värderingar. Och jag tror att det måste vara grunden i de människor som jobbar i våra team. Sen så måste vi plocka in olika typer av människor. Och med olika egenskaper och olika bakgrund och kompetenser. Så att det blir ett väldigt liksom brett team. Men det måste hålla samman av att vi vill samma sak. Och den här visionen leder oss också genom alla de här liksom tuffa tiderna som det ändå är. Det är en berg- och dalbana att vara entreprenör. Så i första steget så var det via egna nätverk. Sen så har jag en fantastisk kollega, Stefan, som nu har hand om vår rekrytering, som också har det tankesättet som grund och fortsätter jobba i våra nätverk. Breddas ju hela tiden, tack och lov.
Men är det lätt eller svårt att anställa folk? Hur vet man att det är bra typer att jobba med?
Jag skulle säga att det är supersvårt att rekrytera.
Har du fått rekrytera och sparka folk?
Ja, det har jag fått göra.
Och, vad har du lärt dig nu som du önskar du visste i början när du började rekrytera? Hur ska man hitta rätt folk?
Jag tror att det är väldigt viktigt att tänka på dels sammansättningen i teamet, och också att, jag menar, vi är väldigt tidigt skede och det kommer hända väldigt mycket. Man vet inte exakt vad vi kommer vara om 1-2 år. Så det behöver vara människor som är väldigt förändringsvilliga. Men framförallt så tror jag att det är, om man baserar nu det som jag sa kring att ta in människor baserat på värderingar, att det, jag menar, kompetens är ju också en hygienfaktor såklart, men att ha människor som verkligen har driv och vill saker, de människorna kan ofta göra ganska mycket i en verksamhet, och då är det väldigt viktigt att ha en tydlig roll för den personen.
Jag funderar på om liksom, har du haft någon nytta av din elitbakgrund, alltså elitidrottare, att liksom hitta människor med liksom värderingar och drivet, och liksom, är det lättare att känna igen dem när man levt i den miljön, tror du?
Ja, det kan nog stämma. För att jag tror, som idrottare är du van att jobba just väldigt målinriktat, och du är van att, eller det som har slagit mig på senaste tiden är ju just att man är van att hela tiden göra misstag och misslyckas. Framförallt när jag stöter kulor, jag kunde ju stöta liksom 1000 stötar på ett träningspass. Och det blir fel, och det blir fel, och det blir fel. Men till slut så sitter det där. Och det där är någonting som jag tror man har en väldig fördel av, om det är idrott eller, ja, det kan ju vara från andra branscher och hobbies också. Men just det här att man aldrig ger upp, utan man ser det inte som misslyckandet, utan bara ett lärande på vägen.
Ni har ju tagit in pengar också, när reskapital. Hur var den resan att ta in pengar?
Det har varit väldigt spännande. Jag har ju jobbat i princip sedan jag startade med olika typer av kapitalanskaffning. Jag har jobbat för en investmentbank där vi satt mellan private equity-fonder och investerare och tog in kapital till de fonderna. Jag har suttit med, som sagt, nyemissioner och förvärv som rådgivare. Och sen nu så har vi tagit in kapital till vårt eget bolag, samtidigt som vi också jobbar för att få in kapital till småföretag. Så att, det är väl en liten röd tråd där. Men någonting som slår mig i alla de här processerna är att det tar otroligt mycket tid. Och samtidigt så ska man driva en verksamhet och skapa värde i den verksamheten. Så därför är det så otroligt viktigt att vi faktiskt effektiviserar så mycket som möjligt av de processerna. Så att man inte lägger onödigt mycket tid på kapitalanskaffning.
Hur mycket kapital, jag tänker innan ni började, innan ni liksom kände att nu är det dags liksom, hur mycket kapital var ni tvungna att lägga in utav egna pengar? Alltså ungefär, har du lust att dela med det? En del tror att man bara sätter igång och att det är i princip gratis och sen kostar det pengar sen och då har man redan kapitalet
innan. Ja, du hörde att de är dyra advokater, det kostar pengar.
Ja, hur mycket var ni tvungna att satsa innan ni liksom kom igång med firman?
Man kan ju besvara den frågan på olika sätt såklart, ja. Eftersom man lägger ofta in mycket av sin tid.
Det gör man.
Och inte tar ut någon lön.
Hade du också föräldrar som räknade ut hur mycket du förlorar varje dag när du inte jobbar?
Ja. Nej, det hade jag faktiskt inte. Jag har haft väldigt support av mina föräldrar. Det är jag väldigt glad för. Men säg att vi kanske la in 2 miljoner i början. Mm. Så det var ändå en del kapital.
Det är en hel del kapital. Och hur mycket kapital liksom behöver man ta in sen då? Så vi pratar i storleksordningen, för ni ska ju låna ut kapital också, så det är ju kapital till egna firman och sen hitta kapital till de andra, men till den egna firman här och bygga plattform och liksom, vad pratar vi om där? Pratar vi om 100 miljoner, 200 miljoner? Liksom,
vi har totalt tagit in knappt 40 miljoner i bolaget.
Sen det är ju så jättemycket pengar. Vet du hur mycket godispåsar det är?
Men vi ska hjälpa väldigt många företag att växa. Så det beror ju också på helt vilken typ av verksamhet man driver. Men nu bedriver ju vi en finansiell marknadsplats och det kräver en hel del kapital. Det vi har gjort är att vi valde redan innan vi lanserade att ta in Bonnier News. Mm. Och det var ju med anledningen att det behövdes kapital, men också vi såg ju såklart vikten av att bygga en trovärdig marknadsplats, och då var det otroligt viktigt för oss att ha en stark aktör bakom oss. Sen nu när vi har byggt verksamheten så såg vi som en väldigt viktig pusselbit att få in institutionellt kapital, alltså en bank som lånar ut via plattformen. Och i samband med det så då tog vi in Marginalen Bank som samarbetspartner i somras. Så att nu kan de låna. Ja, tack så mycket. Det var en väldigt viktig pusselbit just för att vi vill ju skapa en plattform där privatpersoner och banker kan låna ut på samma villkor egentligen. Men då passade vi också på att ta in dem som Marginalen AB som ägare. Så nu har vi två starka ägare bakom oss.
Tog du in affärsänglar också?
I samband med den första rundan så tog vi in ett antal privatpersoner som är mer passiva investerare.
Hur är skillnaden att pitcha för affärsänglar och VC? Eller är det same same?
Jag skulle säga att det är lite olika. Det är klart att caset och bolaget och det vi vill göra är ju detsamma. Men det är klart att affärsänglar kan ju vara lite snabbare, såklart. Generellt vad det gäller investerare skulle jag säga att det är ju den här balansen. Och det känner jag igen som rådgivare, att när man sitter på investerarsidan och rådgivarsidan, då vill man ju gärna ha så mycket material som möjligt och kunna gå igenom verksamheten i grunden. Samtidigt för investerarens syfte är ju liksom att få en bra utväxling på värderingen i bolaget. Så då är det otroligt viktigt att lägga den due diligence som man gör innan man går in i ett bolag på en rimlig nivå, så att entreprenören kan fortsätta att driva verksamheten vidare. Och där tror jag det ibland så kan det tendera att läggas mycket tid på innan investeringen. Jag tror att farten hade skapat mycket mer värde om man kunde vara lite snabbare.
Fast det vet de ju inte då, så det måste de ju få bekräftat att det här är någonting som kan ta fart sen.
Ja, absolut. Nej, men det är jätteviktigt att göra ordentliga kontroller. Ja. Det är bara jag menar att man kan om man kan göra processerna lite smidigare så kan det gå lite snabbare.
Ja, men det finns ju vissa grejer som kommer vara osäkra i vilket fall som helst. De behöver man ju inte grotta ner sig om man är van och vet hur man ska titta då. Men jag funderar på de här, hur ni hittat VC och liksom, har ni varit ute och pitchat på arenor? Har ni liksom personliga introduktioner? Var det människor du kände eller som ni kände? Eller hur hittade ni de här investerarna till slut?
Det var väldigt bra för mig, för det här är ju det första bolaget som jag driver. Däremot så har jag en del kontakter från finansbranschen tidigare. Men en av mina medgrundare har drivit bolag tidigare. Så att han hade ett väldigt bra nätverk av investerare. Så att, och sen så blivit också introducerad via nätverk.
För du har sagt ett par saker där som jag har hört på några andra ställen också. Att först skaffa en bra jurist. Vilket är man entreprenör så är det kanske inte det första man tänker på. Utan man tänker att det där kommer jag investera i sen om det blir problem. Men det som försäkring är att det behöver man göra innan det blir problem och inte efteråt. Liksom. Och det andra som de brukar säga är att se till att få in rätt investerare så kan ni introducera till ett bra nätverk någonstans. Låt som ni gjort dem då. Vad behöver man mer göra för att lyckas? Med finansieringen tänker jag på då.
Men just finansieringen. Nej, men där tror jag som har varit väldigt viktigt för oss är att inte bara tänka kapital. Utan vad kan de här investerarna tillföra mer?
Strategiskt fall, då? Eller?
Ja. Strategiskt så som jag nämnde tidigare vad det gäller Bonnier och det som man nu har flyttat ut till NFT Venture som är en VC-investerare inom fintech. Vad det gällde dem så var det mycket trovärdigheten men också en hel del marknadsföring. För vi visste ju att vi behöver ut med vårt varumärke. Vad det gäller marginalen så var det just det strategiska samarbetet som är den stora biten där de ska låna ut väldigt mycket via plattformen. Så man kan tänka, vad finns där? Det kan ju vara vissa kontakter som de här investerarna kan öppna. Men sen tror jag att det är väldigt viktigt att tänka på att de investerarna man tar in från början är ju de som också kan öppna dörrar i nästa skede. Och jag tror att många entreprenörer kanske inte tänker på hela finansieringsresan.
Nej, att det är mer än en gång.
Precis. Att man tänker här, nu ska vi ta in det här kapitalet. Men att man försöker redan från början tänka, okej, ska vi göra en runda? Kommer vi göra två, tre, fyra runder? Vad är målet med verksamheten? Kan vi, eller kommer vi sen övergå till lånefinansiering och så vidare? Så att man tänker lite längre. Och det där kan ju också vara väldigt svårt. För det enda man vill göra är ju att driva sin verksamhet och affär. Och här och nu och skaffa kunder.
Har du någonsin känt att när jag skiter i det här, nu lägger jag ner?
Eller hur? Nu får det vara bra.
Jag skulle nog ljuga om jag aldrig har tänkt tanken, alltså vad håller jag på med egentligen? Men det går väldigt snabbt att komma över den. Alltså jag brukar alltid gå tillbaka och tänka på vad har jag nu, den här visionen och det jag brinner för. Så brukar det ändå gå ganska snabbt att ta mig ur. Så att jag skulle inte säga att jag har aldrig tänkt tanken, jag skiter i det här. Men jag har nog tänkt tanken, ska jag skita i det här? Om jag skiljer på de två.
Jo, men det får man. Man får skilja på de två. När kände du att det här kommer flyga? Det här kommer funka?
Ja, men den,
eller väntar du på att den ska komma? Nej, ska.
Nej, men för mig var det alltså första, alltså när vi gjorde det första lånet, när vi såg att okej, det finns ju företag som vänder sig till oss och det finns människor som lånar ut pengar till det här företaget. Då alltså det är ju en otrolig vinst på det sättet. Vi bygger en marknadsplats, så vi behöver ju båda sidorna.
Men hur tusan hittade du första företaget?
Det var också via personliga nätverk. Och sen en av de tidiga kunderna träffade jag faktiskt på i Almedalen. Så där med nätverkande, om man gör det på rätt sätt, så är det otroligt viktigt. Men ett väldigt intressant bolag som jag skulle vilja lyfta fram, för det är också en sån som bara känns att nu är vi verkligen något på spåren här. Det är ett bolag som heter High Tech Solutions, som det de gör är att de då torkar betong och värmer upp arbetsplatser tillfälligt. Och de hade ett behov av 400 000 för att de hade tagit fram en väldigt miljövänlig anläggning som de ville börja använda sig av. Och då hade de tre prototyper. Då lånade de 400 000 av våra långivare. Och ett år senare så hade de gått från de här tre prototyperna till 15 anläggningar och gått från en omsättning på 2,5 miljoner till 10 miljoner. Wow. Och så betalade de tillbaka lånet. Och det där för mig var någonting så här, att man kan se vad... Och vi bidrar ju till det, men framförallt vad de som lånar ut pengar till det här bolaget bidrar med. Och så pratade vi med honom ett år senare, omsatte de 20 miljoner. Och då kände jag så här, wow. Nu är vi nått på svaren.
Men varför crowdlending istället för crowdfunding, investerarperspektiv, tänker jag?
Det är ju, att låna ut pengar är ju en på så sätt mindre riskfylld investering. Man får avkastning kvartalsvis. Du får ofta också amortering kvartalsvis. Så det är ju ett ytterligare sätt att sprida sina risker egentligen. Och det här är ju någonting som bankerna alltid har gjort. De lånar ut pengar till företag. Nu gör de ofta det inte till de här mindre bolagen. Inte för att de bolagen inte är kreditvärdiga, men bara för att systemet är uppbyggt på det sättet så att det inte är lönsamt för banken att vända sig till de här kunderna. Och det vi har gjort är att tagit fram en så effektiv process, vilket gör att nu kan ju faktiskt privatpersoner istället för att sätta in sina pengar på banken och inte få någon ränta, och så ska banken då antingen låna ut eller välja att inte låna ut, så kan människor låna ut direkt till de här bolagen och få en väldigt bra ränta. Snitträntan i dagsläget ligger på mellan 6-8%.
Det är fantastiskt, men jag tänker också så här, bolagen, gör ni en due diligence process på dem och granska bolagen innan ni lägger ut dem, eller ska man själv sitta och göra det om man vill låna pengar?
Nej, vi gör en ordentlig kreditbedömning, så vi använder oss både av externa upplysningsföretag som UC och Credit Safe, så det är bara kreditvärdiga bolag som lånar på vår plattform. Och sen så gör vi en ordentlig kontroll också internt. Så i dagsläget så godkänner vi ungefär 10% av de låneansökningarna som kommer in. Så det har ju gjorts en ordentlig screening innan. Så och alla bolag är kreditvärdiga.
Och följer ni upp, jag tänker på, det är klart att ni följer upp just under lånet och tillbaka då, men du gav ju något exempel här, ni följer upp något år efter och så, liksom, vill folk se hur många arbetstillfällen de har skapat också, vill de se andra saker, eller man bara är intresserad av att det här är ett bra alternativ för mina investeringar?
Det är en väldig blandning. Vissa ser ju det rent som ett placeringsalternativ, därför att det är en bra avkastning. Men det är väldigt många som också känner det här mervärdet av att man, också, man ser direkt vart mina pengar investeras och hjälper till. Och också den större samhällsfrågan. Såklart att 4-5 jobb skapas i de här bolagen. Och jag tror att det är väldigt många som inte växer på grund av att processerna som de ser ut har varit för omständigt, har för mycket tid. Som företagare, man har inte så mycket tid. Så man vill ju att det här ska vara enkelt. Och de som lånar ut... Många tycker att det är kul att kunna vara med och lösa den här problematiken.
Det har ju stått en del av mer i media. Rubriker som så här, efter motgångarna, äntligen glädjebesked och Tobara svårt att växa, fick 15 miljoner av investerare. Så här, jag tycker det är jättemärkliga rubriker.
Ja, för
så här,
eller...
Men vänta nu, aha, det var dåligt fast nu är det bra. Istället för att bara skriva någonting 15 miljoner. Hur är det att läsa om sig själv i media där och se de här rubrikerna när det är hans bebis?
Det är klart att det har ju varit jobbigt. Jag har inte någon medievana sen innan. Så det här var ju någonting väldigt nytt för mig. Och det har till och med varit så att vissa har stoppat mig på gator och sagt, men hur känns det egentligen? Så där. Samtidigt så försöker jag lite vända det till någonting positivt. Vi driver en verksamhet som uppenbarligen väcker intresse, som man vill skriva om. Och det är otroligt viktigt för oss, för vi håller på att etablera en helt ny bransch i Sverige. Och det är vårt ansvar att utbilda och förklara hur den fungerar, såklart. Samtidigt så har jag också gått tillbaks till liksom allt det här positiva som händer. Man känner ju liksom allt positivt som händer bakom kulisserna, och teamet vi har byggt upp, företagen som är supernöjda kunder, alla investerare som är jättenöjda med tjänsten. Så man får ju lyfta fram de sidorna som man ändå vet. Men där kan jag ju önska att man hade lyft fram den delen av verksamheten än mer. Jag menar, vi har finansierat 130 bolag och 75 miljoner och som verkligen har hjälpt de här bolagen att växa. Och de delarna tycker jag att kunde lyftas fram lite mer.
Men hur känner du för framtiden? Känner du hoppfull när det kommer att bara växa? Kommer vi slippa nu fler rubriker med svårt att växa, nedgång, men liksom? För det är det som är så intressant, tycker jag, med rubriken mer. Att det, är så här, det har ju inte gått bra, men nu! Ja. Kommer vi slippa dem fler? Kommer vi bara se glädjebeskeden framöver? Eller hur känner du för Tuborgs framtid?
Jag är väldigt positiv till framtiden. Det var en väldigt viktig pusselbit för oss att få ombord den första banken. För det här är ju någonting som vi har sett hända internationellt. Just att när vi ser samarbeten med de traditionella aktörerna, så alltså banker och så offentligt kapital i England som har lånats ut via plattformarna, det är då tillväxten verkligen har tagit fart. Och det var ju också en process, såklart, att gå igenom med en bank. Det är liksom ett nytt fenomen att alla delar håller. Vi har granskat liksom både compliance och risksidorna och sett till att det fungerar. Så nu vet vi att det fungerar. Så nu är ambitionen att plocka på fler institutioner och banker så att vi verkligen kan få bygga den här marknadsplatsen där företag enkelt kan vända sig till en mängd olika kapitalkällor.
Ja, vart ska ni? Ska ni globalt?
Plattformen är byggd så att den kan användas globalt. Marknaden i Sverige, utlåning i dagsläget till den här typen av bolag är 500 miljarder. Så att det är en väldigt stor marknad i Sverige. Så vi börjar med att fokusera här och sätta marknaden här. Men efter det finns det,
alltså, det är inga begränsningar. Ja. Det är helt sjukt. Det är så svårt att man blir så här, hur många nollor är det, sa du? Alltså, det är helt galet.
Jag tänker också, man har gått och blandat, kan man köpa för det där. Men konkurrensen då, hur är det med den? Kommer det komma mer konkurrens nu? Och kommer det komma inifrån Sverige eller utifrån globalt liksom?
Ser ju, det finns ju ytterligare plattformar i Sverige. De flesta fokuserar ju på crowdfunding-sidan eller på peer-to-peer-lending, lån till konsumenter. Men jag tror definitivt att vi kommer se fler konkurrenter, och generellt så ställer jag mig positiv till det också, för det hjälper ju oss att bygga branschen. Det mest spännande tycker jag är att titta på också vart bankerna tar vägen, för vi ser ju ett stort intresse där. Jag är helt övertygad om att banker kan bygga upp den här typen av verksamhet själv. Jag vet att vi kan bygga den här verksamheten själv, men jag tror att vi kommer skapa det väldigt mycket snabbare om vi gör det tillsammans.
Jag är klar. Ronja, kolla på mig. Jag hade egentligen ingen mer fråga om den faktiskt.
Ronja. Nej,
ja,
okej.
Förlåt.
Nej,
det är lugnt. Wow,
men ser du att liksom, Tuborg är det du kommer göra resten av livet, eller har du någonting annat som du vill göra sen framöver? Vad mer ska du erövra liksom?
Alltså just nu så är mitt fulla fokus på Tuborg, för jag tycker det är så otroligt kul att jobba med det, och teamet växer och vi har härlig stämning och våra kunder är nöjda och glada och vi har så mycket mer att göra. Samtidigt så, om jag ska liksom spåna resten av mitt liv. Man lever så länge nu för tiden.
Så man ska leva 120, 150.
Ja. Nej, men grunden till Tuborg också, som jag har sagt tidigare, att skapa en inkluderande finansmarknad. Och för min egen del så ser jag att jag vill gärna vara en inspiration för fler kvinnor att ge sig in i finansbranschen och ta plats, och också jobba mycket för att öka både kapital som investeras i bolag med kvinnliga grundare, och också se fler kvinnliga investerare.
Ja, men bingo, cool. För då kommer vi exakt in på nästa fråga som jag hade, vilket är tre råd som du hade gett till dig själv som liksom ny kvinnlig entreprenör som ska ut, skitsamma att du är kvinna, du fattar vad jag menar, men ta dig ut nu som entreprenör, vad önskar du att du hade vetat då?
Bra fråga att ge råd till sig själv. Jag hade nog ännu tidigare kanske pratat. En fråga som jag tycker, som jag upplever, är ju att vi måste prata ännu mer om storleken på kapital som man kommer behöva för att växa sina bolag. Jag har stora visioner och jag tror att man kan prata om dem ännu större. Så det tror jag är en viktig fråga att ta med sig. Jag har lärt mig otroligt mycket under tiden att alltså vikten av teamet. Vi har ju ett jättebra team, men att vi hade behövt vara fler mycket, mycket tidigare. Vi har varit 3 personer fram till i somras, och det hade jag gjort lite annorlunda och tagit i lite mer från början och varit ännu mer långsiktig där. Det var väl 2 delar. Sen vad det gäller själv, jag har satsat allt på Tomorrow, så hade jag gått tillbaka liksom 20 år i tiden så hade jag börjat investera tidigare. Faktiskt.
Mm. Ja, man brukar ju säga det, så att ja, men bästa hade varit att investera igår, men det näst bästa att investera idag.
Ja.
Ja. Men det var så kul att prata med dig. Tack så jättemycket för att du kom till Investpodden och delade med dig.
Tack för att jag fick vara här.
Du får
tack
ha en bra dag.
Detsamma.
Hej. Hej då.
Hej.
Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja@investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.